Du lyssnar på Kolibri av Kati Hekapelto. I översättning av Marjot Högfält. Uppläst av mig, Maria Lyckov. Den natten agerade John Blund hantlangare åt Gestapo. När han surr, 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 surr gav sig ut på sin runda, la han de blå paltorna i tvätten och tog på sig en lång skinnkappa och blänkande stövlar, slängde in mig i bilen och körde iväg. Hans bälte hade ett snabb öppnat spänne. Gissa varför? Och jag vågade verkligen inte somna, trots att färden var lång. Jag har sett stympade och stenade personer på riktigt när jag var liten och borde väl vara traumatiserad på något sätt. Men det är jag inte. Men jag vet hur min egen kropp ser ut som död. Och jag har hört talas om tjejer som trillat ner från balkongen. Änglar från Rinkeby och Clichy-sous-bois som inte kunde flyga. Och jag känner en tjej som bara försvann. Wallahi. Alla visste att hon skickades till sitt gamla hemland för att bli hustru åt något pervo med stor mage, guldtand och tjocka korvfingrar. På så sätt bevarades familjens heder. Hoho, ja, ja, hela släkten suckade lättat och klistrade på ett allt är så jävla bra leende på sina läppar forever. Alla förutom den där tjejen förstås. Och pervot fick en kul leksak. Något att sticka in sina stinkande korvar i. John Blund körde mig till farbror och faster i en annan stad och en annan förort. Till en soffa i ett vardagsrum. Och där låg jag sen helt apatisk och lyssnade på varenda knäppning, typ när kommer de att döda mig? Jag hörde hur faster spolade vatten ur kökskranen, pratade viskande i telefon, tisslade med farbror, prasslade med något. Jag vet inte hur de var farbror och faster åt mig, så där finskt sett alltså. Så vitt jag vet bor alla mammas syskon i Sverige och pappas enda bror dog för länge sedan. De här var farbror och faster sett på vårt sätt, urgamla bekanta. Något slags släktingar till pappa. De gick aldrig och la sig, och de åt säkert inget heller, fast de kom med lite bröd åt mig till soffbordet. De var liksom hela tiden i beredskap. Vad var det för order de egentligen väntade på? Släng ner flickan, hoppsan, en olyckshändelse. Eller flyget går om 2 timmar, vi har biljetterna. Soffan luktade Kurdistan. Jag fattar inte hur de lyckas bära med sig och bevara den lukten överallt. I soffor, mattor, gardiner, kläder och garderober. Matskafferier, sängar, lakan, tapeter, tvn, tvålen, håret, huden. Vad för de med sig den i? Någon burk eller? Och hur kan den liksom bevaras i flera hundra år, trots ett avstånd på flera tusen kilometer? Eller är det verkligen så där som de sjunger, att Kurdistan är luften som jag andas? Farbror och faster bevakade varje rörelse jag gjorde och lät mig inte ens stänga toadörren när jag gick och pinkade. Som om jag hade kunnat försvinna genom något avlopp eller ventilationsrör. Det fanns ju inte en chans för mig att försöka fly. Jag räknade nog stegen och tiden det skulle ta att rusa bort till hallen och ytterdörren, rafsa upp låsen och störta ut i korridoren och friheten och ropa på hjälp. Men farbror och faster vaktade i köket som låg längs den där evighetslånga vägen, dörröppningen som ett vidöppet gap i hallen näst efter ytterdörren. De hade självklart hunnit hoppa på mig innan jag var ute. Och jag visste att dörren var låst och att farbror hade nyckeln. Det hade man sagt till mig klart och tydligt, samtidigt som man låste och la på säkerhetskedjor och mellandörren trycktes igen som en regel för en celldörr. Jag skulle ju vara trygg i Finland. Ändå var jag mer rädd nu än jag någonsin varit som liten, där det fanns blodpölar på gatorna. Men där pappa och mamma ändå skrattade ibland. Jag kunde liksom inte bara ligga där och vänta på att den där jävla KGB John Blund...